P1 Dokumentär.
Ultima Thule, Sveriges mest omdebatterade artister.
Det är sedan en entusiastisk publik gjort Hitlerhälsningar under en konsert.
Jag är rasist, jag är stolt över det.
Vad står på tröjan?
Ultima Thule, Sverige, mitt världens land.
Det är jävla skitsnack, de är bäst, de är nationalister. De är inte rasist, man behöver inte vara rasist för man lyssnar på dem.
Hur är det då? Är Ultima Thule nazister, nationalister eller bara artister, frågade vi oss.
Ja, för att det råder delade meningar om vad Ultima Thule står för egentligen.
Vi är inga nazister, vi är inga rasister, vi är svenska patrioter.
P1 Dokumentär berättar historien om vikingar och bandet Ultima Thule. Skinnskallarna från Nyköping som spelade Sverigedemokraterna in i riksdagen.
Det är svårt för människor att förstå kanske, men jag älskar verkligen mitt land. Thule fanns ju där som ett soundtrack till det.
En serie i tre delar av Bo Sjöqvist och Magnus Arvidsson.
Inget band har haft den genomslaget i något politiskt parti någonsin i svensk historia.
Jag hade Ultima Thule som väckning, så att stereon gick igång samma klockslag varje dag med någon Ultima Thule-skiva. Jag minns inte vilken, det kan vara så att jag bytte skiva ibland också, men det hade jag faktiskt.
Det var så vi blev de vi blev. Det var att ta ställning till Ultima Thule.
Jag åkte till den gamla dansbanan Törringelund utanför Malmö. Den är gul och smyckad med kulörta lykter. Och idag också med Sverigedemokratflaggor. Uppe på scen är det soundcheck.
1-2, 1-2, 1-2, 3.
Nej, men det är Thule, musiken där.
Alltså jag har ju åkt 50 mil ändå. Alltså jag bara älskar Ultima Thule. Jag gör det.
Fans från hela Sverige köar för att köpa skivor och t-shirts med vikingar, svärd och texter som Sverige, mitt fädernesland, stolt och stark och Ultima Thule, älskade, hatade.
Du ska få en...
Det är en t-shirt.
En tröja.
Ja, om det går.
Bandets trummis Ulf Hansen signerar.
Typ så eller så.
Du ställer inte upp på en bild eller?
Jo, för fan.
Ulf Hansen är också lokalpolitiker för Sverigedemokraterna i Nyköping. Ultima Thule har en nära relation med partiet.
Vi har ju spelat på Estis sommarfestival ett par gånger. Och då har till och med Jim gästat oss. Jag tror att han ska gästa oss ikväll också. Jag är inte riktigt säker, men han har ju vuxit upp med oss, säger han. Han säger själv att ni förstår inte hur mycket ni har betytt för honom då.
Jag kommer från samma stad som Ultima Thule, Nyköping. En av mina bröder var jobbarkompis med sången och man kunde se medlemmar i bandet på krogen ibland. Plötsligt från ingenstans blev det där lilla lokala bandet rikskända och det alla talade och bråkade om. Vad var det som hände där början av 90-talet? Jag har åkt hit för att fråga om jag får göra en dokumentär om Ultima Thule.
Tyvärr har jag inte världens bästa vana utav journalister eller vad ska man säga. Att vi själva då har blivit undanknuffade hela tiden. Alltid. Helst ska vi sitta i en källare med 10 personer. Det är där de vill ha oss. Fast vi har ju nått till en bred publik. Vi har nått mycket. Vi har sålt platina och guldskivor. Och det är ju lite häftigt för vi har ju nått en kultstatus. Jag gillar heller att det är kult och lite underground än mainstream. Att man får stå på Allsång på Skansen. I och för sig skulle väl det skulle vara ganska kul. Det skulle aldrig hända. Samma Melodifestivalen skulle heller aldrig hända. Jag hoppas att du klipper det här rätt nu.
Ja, det är precis det. Det är spännande.
Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson går upp på scenen för att presentera Ultima Thule. Partiledaren ställer sig vid en röd keyboard och slår de första ackorden till en av Ultima Thules största hits, Stolt och stark. Förvägra mig glöd, förvägra mig livets död, förvägra mig tre år kommer jag följa Ultima Thule och leta efter en aldrig tidigare berättad historia. Det här är första delen. Jag och Ultima Thules trummis och informella ledare Ulf Hansen ska åka till hans barndomsstad Oxelösund, en mil utanför Nyköping.
Ska vi ut på lite äventyr nu då?
Det tycker jag.
Vi åker väl till Oxelösund kanske först, eller? Där liksom allting började. Stålstaden Oxelösund.
Idylliska träkåkar som nu tjänat ut efter 50 år och dömts ut, jämnats med marken och lämnat plats för ännu ett nytt Oxelösund.
Ska man förstå historien om Ultima Thule måste man börja hemma hos de fyra bröderna Hansen under andra halvan av 70-talet.
Ja, vi bodde i arbetarkvarteren. Så att det var alla jobbade på järnverket.
Extra viktig för historien så här i början är Ulfs storebror Lars-Erik Hansen. Han delar rum med sina småbröder.
Vi hade två våningssängar. Så det var ju trångt. Typiskt arbetarklass.
Mamma är hemmafru och pappa kommer varje dag hem från stålverket med en Aftonbladet i handen.
Han var genuin socialdemokrat för han gick på första maj-demonstrationerna med mig bland annat i handen. Och han satte mig i Unga Örnar och också Ulf och dem gick i Unga Örnar. Ja, det var det som existerade i Oxelösund i bruksorten. Det var socialdemokratin dominerade helt, allting.
Titta, nu börjar jag få såna här känslor att man kommer där allting började.
Trummisen Ulf Hansen stannar bilen vid en viktig plats i Ultima Thules historia.
Klubb 37 hette det här huset rakt över. Där var det för sådana som hade missbruk av olika slag som fick hålla på där i den fastigheten.
Och de lät också traktens ungdomar använda lokalerna.
Och där spelade vi pingis, men så sa vi om vi tar bort pingisbordet så är det som en replokal där.
Lars-Erik och en kompis började spela rockabilly där.
Men sen kom mina bröder ner i lokalen då och då och lyssnade på oss. Och så stod Ulf, han började trumma på de där trummorna när vi höll på med annat.
Och storebror Lars-Erik märker att också den minsta brodern Bruno är musikalisk och har talang för att spela gitarr.
Så lärde han sig snabbt, jag såg det där, mycket snabbare än jag. Imponerande faktiskt. Sån tävling pågår ju mellan bröder.
Tre av fyra bröderna Hansen börjar spela musik. Lillebror Bruno ska senare bli sångare och gitarrist i Ultima Thule.
Jag kommer ihåg att Ulf tog upp trummorna i lägenheten. Vi bodde ju då i parhus. Och mannen under, han jobbar ju skift på SSAB. Så testade vi lite hemma i rummet. Då kom ju grannen upp och sa, du, tänk på att jag jobbar skift. Jag behöver sova om dagarna.
Två av bröderna, Ulf och Bruno, faller för punk och sex pistols.
Punkrock, fy vad läskigt, tänker nog många av er nu. Har de gått på sån smörja?
Ulf börjar klä sig som en punkare och lillebror Bruno hakar på.
Jag hade håret stått åt alla håll och kanter. Och sen sydde jag till och med mina egna byxor. Schackrutiga och leopardbyxor. Så hade man nitbälten och...
Det var ett jävla gäng punkare här. Till slut kanske vi var en 30-40 punkare i den här lilla stan.
Ulf och Bruno startar ett band.
Vi hette Rost från början och sen var det Ugly Spots. 1, 2, 3, 4!
Ugly Spots skriver låtar med namn som Utstött, Ideal Elev och Vilken Jävla Skit. Bruno och Ulf spelar mer och mer, men storbror Lars-Erik slutar och kör raggabil istället. Han gillar inte punk.
Ja, jag föraktade ju dem på ett sätt. Va? Jag tyckte att Uffe var löjlig med sina örhängen och grejer. Jag ville ju liksom, det där är ju bara fianterier tyckte jag. Sminka sig och liksom hår som stod åt olika håll. Och jag tyckte inte det var speciellt tilltalande. Vad fan ska man göra?
Det var väldigt tråkigt. Antingen sportade man eller så drack man mellanöl. Några av oss hittade musiken.
Den gamla punkaren Carl Brandt är barndomskompis med bröderna Ulf och Bruno Hansen, som var kända i punkkretsar i Nyköping och Oxelösund.
Men Ugly Spots blev ganska stora. De hade en egen liten armé som kallades för Ugly Army, som hängde runt om.
Carl Brandt visar tidiga bilder på bandet.
Väldigt klassisk punkutstyrsel med alla rätta knapparna. Förmodligen så är det någon av dem Rock Against Racism.
Är det du som har tagit bilden?
Ja.
Blivande frontfiguren i Ultima Thule, Jan Törnblom, bor på landet. Och har inte riktigt kommit ut som punkare än. Ibland åker han in till stan och ser medlemmarna i Ugly Spots hänga runt. Ulf Hansen med basisten Thomas Kron.
Var på bio och då såg man de här riktiga punkarna, bland annat Uffe och Kron då. En annan var ju lite smyg så här. Om man drog bak hår så här, så stubbar man här under och då hade man liksom klippt sig som en punkare. Så då började man förstöra för mamma. Tog en vit skjorta, en av farsans vita skjortor och klottra ner med tuschpenna liksom.
Jan Törnblom börjar lära sig spela gitarr och hans stora lycka är att gitarristen i Ugly Spots tydligen har fel kläder på sig.
Han hade ju inte rätt image då, liksom rätt stuk på punkmodet och han följde inte riktigt det. Så jag vet att Uffe kom och frågade mig om jag ville provspela med dem.
Ugly Spots samlas på torget i Oxelösund och Jan får genomgå ett punktest.
Han skulle slänga sin cykel och skrika mitt på torget. Då tyckte vi att ja, men han vågar, så han får vara med.
På det här viset blev jag med i bandet.
Och sen började vi den banan. Då spelade han bara gitarr, så var det Bruno som sjöng. Så Janne spelade gitarr, Kron bas och jag då trummor. Men musiken, det band oss samman jäkligt mycket.
För Jan som varit utanför och beskriver sig som en hackkyckling i skolan blir bandet vägen framåt.
Jag upplevde det som någon slags gemenskap. Alltså att man kunde vara sig själv och bli accepterad.
Var står ni politiskt där? Står ni vänster ut här?
Ja, här är det ju... Det har ju varit allt från sossepunkare, moderatpunkare, en sväng anarkism var man ju liksom lite nyfiken på det här. Lyssna på Crass.
När blir ni skinnhuven då? Varför blir ni skinnhuven?
Jag vet inte riktigt hur det där... Hur den... Alltså det där är väldigt mysko hur den glidningen kommer att ske. Alltså det, jag kan inte riktigt...
Nej, det var en chock. Jag förstod det inte alls.
Den gamla punkan och bröderna Hansens barndomskompis Carl Brandt kan datera när det stora skiftet från punkare till skinnskallar skedde i Nyköping och Oxelösund. Hösten 1982 lämnar han trakten för att plugga.
När jag åkte därifrån så var det fortfarande väldigt mycket punkare. Och sen när jag kom hem till jullovet så var plötsligt alla i stort sett hade blivit skinnskallar. Och hela hallen var full av skinande Dr. Martens. Så satt de där allihopa i hängslen och Fred Perry-tröjor och klorinblekta byxor utan hår på huvudet. Mycket, mycket märkligt.
Men när man kommer in här nu så ser man ju... Jag tror faktiskt att det är Sveriges tråkigaste centrum.
Trummisen Ulf Hansen stannar till med bilen utanför brödernas barndomshem.
Det är sånt som jag bara tagit för givet att det bara blev som varför.
Det måste ju komma,
det måste komma någonstans. Och det är inte från våra föräldrar, kan jag säga.
Men det är inte?
Nej, absolut inte.
Och sen kom vi in på det här med om Sverige.
Lillebror Bruno Hansen är sångare i Ugly Spots när de börjar kalla sig för nationalister.
Men sen rockar mina vänner av sig håret och blir skinnhuvuden.
Hur kom ni in på det? Var kom det ifrån?
Ja.
Varför gjorde ni det?
Ja. Det bara blev så. Jag har ingen aning faktiskt. Vi bara kom in på det.
Inte heller gitarristen vid den här tiden, Jan Törnblom, vet riktigt varför bandet blir nationalister och börjar kalla sig patrioter.
Men alltså, jag kan inte svara på det. Någon slags försvar av det vi uppfattar som svenskt kontra det som är främmande och annorlunda. Men ja.
Men vad är det som gör, varför väljer ni det?
Alltså, jag kan inte svara på det. Jag bara, det var den alltså,
hur blir det då Ultima Thule? För det är ju det alla undrar liksom. Och de visste inte ens själva. Ingen fattar riktigt hur det här blev till.
I 40 års tid har han varit tyst. Nu väljer Ulf och Brunos storebror Lars-Erik Hansen att berätta hur det gick till när Ultima Thule bildades och vilka som egentligen ligger bakom bandets skiftning från anarkistisk vänsterpunk till nationalism. Något han inte tror att bandet riktigt begriper.
Så jag tror att när de svarar på det så är det väldigt luddigt.
Det är det. Jag har frågat jättemycket och det är nästan som att man tänker att de inte vill säga. Men det är så att de inte vet, för de säger, jag vet inte, vi måste fundera.
Ja.
Och Janne säger, ja, hur gick det? Jag vet inte.
Nej, men de vet inte för de var inte med. Det var ju inte de, det var ju jag.
Idag mellanlandade Olof Palme i Amman på sin medlarresa i kriget mellan Irak och Iran.
Arbetslösheten i Europa går mot nya rekordnivåer.
80-talet inleds med industri- och verkstadskris.
I krisens tid när arbetslösheten ökar, vilket den gör i Sverige som i Skottland som i England.
Arbetskraftsinvandring från främst Europa byts ut mot flyktingar från Iran-Irak-kriget och andra konflikter runt om i världen.
I Uppsala har polisen under den här månaden tagit emot ungefär 100 ansökningar från iranier om att få stanna i Sverige mot normalt 5 eller 10 per månad.
Lars-Erik Hansen muckar från lumpen och flyttar till Stockholm där han lyckas få ett jobb på Ericssons fabriker. Och han hittar ett boende norr om stan.
Men när jag hamnade där i Kista, Rinkeby och de där områdena så såg jag ju väldigt mycket invandrare och jag tyckte inte illa om dem på något sätt och jag tycker inte illa om invandrare överhuvudtaget egentligen, men jag såg ju också att vad 17 var det som händer egentligen.
Lars-Erik får ett rum i en studentkorridor.
Det var bara utlänningar. Det fanns ingen svensk där.
Enligt Lars-Erik frågar några iranier om han vill följa med på en demonstration till stöd för Arafat och Palestina.
De var väldigt politiska, de här iranierna. Men jag sa nej och då blev de väldigt arga på mig.
Istället åker Lars-Erik hem till Nyköping. Först tar han tunnelbanan till centralen och där på golvet ser han något.
Då hittade jag det där flygbladet och det var från Bevara Sverige svenskt. Det låg på golvet. Någon hade kastat det där bara. Så jag tog upp det och tänkte, vad är det för lapp som ligger där? Det stod bara information om att nu är det fara och färde och det kommer att komma väldigt många människor ifrån. Och jag hade ju konfronterats med det här där. Och tänkte att det här stämmer nog, tänkte jag. Det kanske är så att det är på väg miljoner här, in här. Och så stod det telefonnummer och sånt där.
Lars-Erik stoppar ner lappen i väskan, kliver av tunnelbanan och tar tåget till Nyköping. Föräldrarna har skilt sig och Lars-Eriks mamma och småbröder har flyttat till miljonprogramsområdet Branscher. Hemma vid köksbordet visar han flygbladet för lillebror Ulf.
Titta vad jag hittar här, sa jag till. Jaha, ja. Så han var liksom mer allmänt okunnig om det där. Så att jag borde kontakta dem här. Vad går det ut på det här egentligen? Vad vill de?
BSS, Bevara Sverige Svenskt, demonstrerar i Stockholm. Oroligheter uppstår när motdemonstranter försöker avbryta sammankomsten. Och bland annat så attackeras tv-kameror.
Var kommer du själv ifrån?
Ta bort den där jävla kameran.
Bevara Sverige Svenskt heter en liten organisation som hittills har valt att hetsa mot invandrare i det fördolda. De har drivit en kampanj framförallt genom rasistiska flygblad.
Anna-Lena Lodenius ska senare bli journalist och skriva böcker om extremhögern. En rörelse som hon ser växa fram i början av 80-talet. Hon har sparat ett av BSS första rasistiska flygblad.
Och då kunde de skriva så, för varje år blir svenskarna allt färre. Om 4 år finns inget svenskarna i Sverige. Invandrarna och deras ättlingar har totalt ockuperat Sverige. Men kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt bland folk som inte talar svenska utan olika språk, huller och buller. Det här är då ett tidigt flygblad från BSS.
I centrala Stockholm står BSS och delar ut flygblad.
Men då åkte man ner på lördagarna. Man såg alltid på lördagarna nere vid T-centralen. En massa folk, och det var ju en del skinnskallar, ganska många skinnskallar. Det var lite sån här allmänt udda herrar med en del öl framför västen och lite lustiga hattar och lite så här diverse udda figurer. Många av dem hade en lång historia i massa sån här enmans- eller tvåmanspartier eller konstiga föreningar för rus som man har varit med i. Och de står där mitt inne i lördagsrusningen och delar ut de här flygbladen och tidningarna.
Storebror Lars-Erik Hansen ringer numret som står längst ner på flygbladet från BSS.
Då blir vi inbjudna till det här årsmötet. Och då tar jag med mig Ulf, men Bruno är inte med. För han var aldrig med, kan man säga, på de här. Det var Ulf och jag. Och Ulf hängde på mig.
Han väckte säkert ett intresse hos oss då.
Lillebror Ulf Hansen.
Och en storebror, man ser ju upp lite grann till en storebror på något sätt.
Den tonåriga punkan Ulf och Ugly Spots basist Thomas Kron följer med till BSS-mötet i Stockholm.
Vi var ju inte så jätteintresserade faktiskt. Vi tyckte bara att det var kul att det hände någonting.
På Bevara Sverige Svenskt årsmöte är det en salig blandning. Människor med bakgrund i nazismen blandas med bland annat avhoppare från traditionella partier.
Ja, när man kom där och sen kom in i den lokalen, det var ju allt ifrån väldigt skumma människor, tyckte jag, liksom gamla gubbar, vad fan är det här för människor? Vi var liksom, såg ut som vi gjorde. Ja, nej, det var vissa skumma människor, det tyckte jag, liksom så här, som gick i slips och vad fan, det var så långt ifrån mig som det kunde vara. Så att ibland kände jag, vad fan gör jag här? Men man fortsatte lite grann. Och så tyckte jag det var spännande bara att gå med någonting som hette Bevara Sverige Svenskt.
Ulf Hansen blir medlem och aktivist i BSS och klottrar de tre bokstäverna.
Svarta tuschpennor man skrev. Och det är ganska slagkraftigt, ganska smart egentligen att skriva ett ord som är förkortat. BSS. Bevara Sverige Svenskt.
Någonstans fick ju vårat gäng input, politisk input.
Dåvarande gitarristen Jan Törnblom.
Någon hade kassettbandsinspelningar på någon sån här som man kanske skulle döpa det som, till någon rättshaverist som hade en lokal radiostation i Södertälje som satt och ondgjorde sig över invandrare i Södertälje.
Lämna era gamla partier. Sluta tro på tidningar och någonting.
De ska inte tro på tv och radio heller.
Nej, absolut inte. Det finns ingen anledning.
Och sen ska folk ringa till 39...
När radioprogrammet Öppet Forum sänds i Stockholm och BSS säljer kassetter med inspelningar av programmen. Vi kommer visa på exempel på BSS och Öppet Forums grova rasistiska och kränkande propaganda som Sveriges Radio tar avstånd ifrån. Journalisten Anna-Lena Lodenius visar en reklamannons för närradioprogrammet Öppet Forum.
Låt ej din dotter bli negers leksak, Radio 88, Öppet Forum.
Avskum, dräggel, det är vad det är vi får hit i Sverige. Jävla...
Programledaren och den ansvariga för Öppet Forum, Södertäljebon Rolf Pettersson, döms till fängelse för hets mot folkgrupp för bland annat det här.
Dumma svenska flickor alltså. Hon har haft sällskap med en neger. Jag säger nigger. För det är just vad de är alltså.
Ibland sänder Öppet Forum hela nätterna. Och personer som säger sig sympatisera med BSS ringer in.
Svarta och vita så att säga, att afrikaner och svenskar är helt olika. Det ser man ju med ett annat på hudfärgen. Va? Men det finns även andra skillnader. Va? Det finns mentala skillnader.
Personer som ringer uppger olika namn. Men ofta hör man att det är samma person. Och inte sällan är ämnet raser.
Folk är ju helt olika och raser är definitivt olika.
Ibland sitter en av grundarna bakom BSS, Leif Ceylon, med i studion.
Jag är fast beslutad, liksom många andra, även du, efter vad jag har förstått, att fortsätta med att sprida upplysning om farorna med den svenska invandringspolitiken. Och vi kommer inte att ge upp.
Nej, det är bra. Tack ska du ha, Ceylon.
Tack ska du ha.
Leif Ceylon kommer några år senare vara en av dem som är med och grundar Sverigedemokraterna. Han och flera personer från BSS kommer också spela en avgörande roll i skapandet av Ultima Thule.
Jag är från det yttersta höger om högern. Alltså Nordiska rikspartiet är min startpunkt 1967.
Okej, okay, du var nazist helt enkelt.
Ja, ni kallade det för det åt.
Vad kallar du det för då?
Nationalsocialista.
Nils Mandell lämnade nazistiska Nordiska rikspartiet.
Sen var jag partilös och sen fick jag kontakt med Leif Ceylon.
Nils Mandell ingår snart i BSS innersta krets. Hemma i Södertälje har han sparat en massa högerextremt kampanjmaterial. Han är grafiker och var den som tillverkade mycket av BSS-propaganda. Han tar fram en prototyp till en BSS-tidning.
Jo, det här är Leif Ceylons förslag till en tidning. Han tänkte att man skulle ge ut en tidning som heter Rasisten.
Ja.
Att rakt på sak liksom, utan om...
Ja. Rasisten, rasisten, ras och historia. Ja. Det skrivs ju mycket om raser, säger den, ja. BSS.
Det är en del säger att det finns inga raser.
Nej, men vad tyckte BSS?
Nej, jag är inte så.
Du vill inte prata om det, Nils?
Nej, prata, men jag är inte så där.
Nils Mandell vill inte svara på frågan och går och hämtar några kassetter.
Öppet Forum, det finns där alltså. Öppet Forum, Sydafrika.
BSS sålde de grövsta inslagen från Öppet Forum på kassett tillsammans med annat rasistiskt och högerextremt material.
Jag hoppas att jag har den här.
Jag är så ilsk, förstår ni nu, så nu är det droppen det här.
Jag lyssnar på det flera gånger på kvällarna.
Wipe out, 1, 2, 3, 4.
BSS har ett samarbete och inspireras mycket av högerextrema partiet National Front som nått framgångar via musik.
Vi åker buss till Eastham, ett av Londons trista förortsområden. Vi åker för att träffa skinheads.
Och när vi närmar oss Eastham så ser vi slagord på väggarna. This is white man's land och keep Britain white.
Skinheadsrörelsen kommer från England. och är från början opolitisk. Men på grund av bland annat National Front blir en del skinnhuven högerextrema och musiken följer med.
Framför scenen så var det alldeles fullt med skinheads som hoppade upp och ner i någon slags skruvande rörelse, för de ville komma åt och spotta på sångaren så mycket de bara kunde, och han var alldeles nerlosskad efter ett kort tag.
Och mellan låtarna så gjorde publiken Hitlerhälsningar och skrek Sieg Heil.
National Front knyter till sig det populära oj-bandet Screwdriver, som blir ett renodlat white power-band.
Ja, för det var jävla bra musik alltså. Race and Nation. Det var klös.
BSS gör reklam för National Front och säljer Screwdrivers skivor. Och Nils Mandell säger att han träffat bandets frontfigur Ian Stewart.
Stewart var ju modell. Inga krusiduller alltså. Inga demokratiskt tjafs där inte.
BSS inspireras av National Fronts framgångsrecept med musik för att nå de unga.
För National Front var ju förebild.
Storebror Lars-Erik är aktiv i BSS. Han berättar att han på en fest med BSS medgrundare Leif Ceylon sitter och klinkar på en gitarr.
Så jag spelar lite lätt. Och då så sa Leif där att vad bra du spelar och sådär. Nej, men jag kan ju inte spela alls i jämförelse med mina bröder. De är mycket bättre. De har ju ett band och allting. Jaha, säger han då. Har de ett band? Ja, men då måste vi ju få höra. Ja, men de spelar punkmusik. Ja, men de kan ju spela annan musik. Där någonstans händer det någonting. Så säger jag, men vad ska de spela då liksom? Ja, men de kan ju spela nationalsången och de kan spela sig i Ceylon då. Och jag åker väl ner då till Nyköping varje helg. Och så pratar jag väl med Uffe där liksom, säger jag. Och jag pratar med Ceylon här och han säger att ni kanske skulle ändra inriktning här och spela lite nationella texter och så. Ja, säger du så? Ja, testa nationalsången. Ja, ja, så lyssnar de på den då. Så Brun och de satt och plinkade och liksom gjorde nationalsång. Men då var de fortfarande ugly spots alltså.
Där kom också den politiska uppdelning. Och helt plötsligt så svängde vårat Ugly Spots till Ultima Thule. Och låtarna blev alltså Sverige istället.
Dåvarande gitarristen Jan Törnblom.
Det blev liksom Sverige i positiv skulle höjas till skyarna. Fan, för där skrev jag ju några texter också. Alltså det kom in de här proud to be white. Working proud to be white. Det är ju liksom jag som har skrivit. Så att jag resonerar ju på det här viset. Och det känns... Alltså, fan, kan inte, jag kan liksom inte sätta fingret på vart det kom ifrån. Nej. Engelbrektsmarschen. Och liksom, var kom en sån låt ifrån? Alltså, jag kan inte svara på det.
När han har gått under jorden, gardinerna är fördragna dygnet om. Han svarar inte i telefon, vare sig hemma eller på arbetet. Han öppnar inte.
BSS medgrundare Leif Ceylon granskas i media och framställs som en man som verkar i det fördolda under olika namn.
Men vi tror oss veta att BSS ledare, som kallar sig Erik Johansson, också finns med på den här bilden. Och att hans riktiga namn är Leif Ceylon, 30-årig dataman från Stockholm.
Storebror Lars-Erik Hansen.
Han var karismatisk, en organisatör. Jag tyckte han var modig. Han hade blivit av med jobbet på grund av sina åsikter. Jag tyckte han var modig kille det här.
Lars-Erik berättar att han som ung BSS-aktivist blir hembjuden till Leif Ceylon.
Han bjuder upp mig till sin lägenhet på Åsegatan på Söder. Och jag kommer dit, vi sitter vid bordet. Men jag kommer ihåg att han gick där i sitt bibliotek där. Han hade ungefär som jag har en bokhylla här bakom, va. Så gick han där och rotade bland sina dikter där. Och sen hittade han dem här och så sa han, men det här. Och så läste han upp dem för mig. Och vi diskuterar och han säger, ja men jag tänkte på det här mycket. Och liksom, de borde ju spela de här Sverige Fosterland och Engelbrektsmarschen. Det är en nationell genklang. Och så sa han liksom, det är ju häftigt det här, sa han. Och du vet, man sitter där i 20-årsåldern, va. En man, han var ju ändå lite, han var väl på 35 någonting.
Efter ett tag har de hittat texter till två låtar. Enligt Lars-Erik säger Leif Ceylon att bandet måste byta namn också. De kan inte längre heta Ugly Spots.
Det går ju inte, liksom om de ska spela de här låtarna. Det förstod jag. Men vad säger de om Thule, sa han. Ja, Thule, ja, kanske. Så tog vi fram ett lexikon och jag slog upp namnet Thule. Och då stod det om någon upptäcktsresande och så vidare där. Och så stod det då Ultima Thule. Det var det namn som den här grekiska upptäcktsresanden som reste från Marseille hade gett till den här delen av Europa. Utkanten, Ultima Thule, yttersta Thule. Och då så enades vi om att det var väl ett bra namn på bandet. Så du åker ner till dina bröder i helgen här, efter jobbet, som du alltid gör på helgerna. Och så pratar du med dem. Och sen åkte jag ner som vanligt och så satt jag med min brorsa vid matbordet och så sa jag, nu har jag träffat Ceylon i veckan här. De här texterna, pang, 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 pang. Och så bara slängde jag dem på bordet. Och så sa jag, okej, sa Uffe. Och sen gick han till sina killar. Och sen gjorde de musik av det.
Låtarna heter Sverige, Sverige, Fosterland och Engelbrektsmarschen.
Och att det fanns en klar tanke, en idé från ledningen då, de som var lite äldre. Att det här kan vi nå ut till bredare grupper. Så min roll, jag ska ju inte förstora min roll här. De har gjort musiken och de har liksom... Det var, men jag hade en betydelse där i början som förmedlare. Brobyggare till den här nya inriktningen som de fick.
Nej, men det är också, fan, med namnet har jag tänkt på många gånger, att vart kom det ifrån egentligen?
Dåvarande gitarristen Jan Törnblom.
Ja, det känns mycket, mycket känns så här, det var det utom kontroll.
Jag berättar för Jan Törnblom att Lars-Erik Hansen säger att BSS Leif Ceylon kom på namnet Ultima Thule och bestämde låttexter. Att allt var en del i en politisk plan från BSS. Jan Törnblom menar att han inte visste om det.
Jag vet inte vad jag ska svara. Det känns ju inte bra på något vis. Det känns ju som att vi har blivit manipulerade på något vis. För nu får man ju den här bilden av att vi gick i någons koppel så här.
Skinheads, som tidigare mest lyssnade på brittisk skoj, har fått ett eget svenskt band. På uppkopierade kassettband sprids Ultima Thules version av nationalsången. Och nästan alla i Ultima Thule har blivit skinnskallar.
Och den som hade klippmaskinen, han fixade frillerna. Bomberjacka, uppvikta med välpolerade kängor.
I Stockholm är man rädd att det ska bli nya bråk i helgen mellan så kallade skinheads och invandrarungdomar.
Jag tror det inte blir så farlig händaktion ändå. Liksom. För vi är inte ute efter att ha hem någonting, vi ska bara slå dem. Så vi satt nere i Gamla stan på en helikopterbrygga där.
Bevaras här i svenskt åkte Norrköping för att demonstrera utanför Invandrarverket. BSS-medlemmen och Ultima Thule-strummis Ulf Hansen, som idag är SD-politiker, är med på demonstrationen.
Ja, jag var med den gången. Jag kommer ihåg att det var ett jävla liv i varje fall. Och då kom det till ett gäng med folk, invandrare mest kommer jag ihåg, ut med både järnpinnar och allting och skrek. Och det var ett jäkla slagsmål där. Och sen var det några som var slagna. Jag själv fick något slag, kommer jag ihåg. Vi var ganska få, vi var inte så många. Vi kan ha varit en 8-10 stycken. Och de var någon 40.
Ett sånt flygblad vi delade ut, och var en kille som kom fram till mig och spottade mig i ansiktet efteråt. Va?
Storebror Lars-Erik Hansen delar ut flygblad på Centralen i Stockholm.
Fy fan, din jävla rasist, eller vad han sa till mig då. Och det var klart att jag reagerade då. Tänkte att vilken aggressivitet det här framkallar.
BSS kampanjmaterial består dels av tidningarna BSS-nytt och Patrioten. Där står bland annat att människoraser har olika egenskaper. Ku Klux Klan och apartheidsystemet i Sydafrika nämns i positiva ordalag bredvid rasistiska nidbilder på judar och svarta.
Läst de här tidningarna i efterhand.
Ja, du har gjort det. Och vad reagerar du på det? Alltså där du är nu?
Ja, jag reagerar på att det är väldigt mycket anspelningar på ras och så vidare. Det reagerar jag på. Jag håller mig vid sidan om väldigt mycket. Jag ingår inte i några styrelser eller så. För jag förstår ju att det här är inte riktigt jag, va? Så jag vill inte representera det utåt.
Du är i det här och du vet och du ser att det finns liksom, man pratar om raser och det pratas om Sydafrika och allt där. Och du säger att du inte gillar det, men du är ändå med.
Ja, men det är ju just oron för, det finns ingen annan organisation som kritiserar den politik som förs när det gäller asylsystemet. Vad ska hända om människor kommer i ständigt nya år efter år efter år? Ska vi ha det så? Är det en bra politik? Alltså, det var det som jag tror när vi var unga. Alltså, det fanns ett behov av en annan röst. Och den fanns inte. Och vad ska vi då göra? Vi ville inte gå med i NRP eller någon, för vi var inte nazister. Men det här fanns, som sa att de var tvärpolitiska. Det fanns ändå. Sen kan jag tycka att liksom mycket av det här som står i de här bladen och så står ju inte jag för idag. Jag tror på alla människors lika värde.
Ulf Hansen.
Jag skulle vilja säga, när jag ser de här tidningarna, så skulle jag vilja säga att det var någonting vi inte brydde oss om, tror jag. Vi sket nog i det, för att det var inte det som var våran huvudpunkt att prata om raser. Det var nog de äldre slipsgubbarna som tyckte att det var intressant. Vi var mest där för att dricka öl och träffa andra människor.
Men hur ser du på det idag?
Hur jag ser på BSS idag?
Ja, och den liksom rasismen som var där och det som...
Ja, men det är inte bra.
Vad var det som inte var bra då?
Nej, men rasism och nazism, det har väl inte hemma i ett modernt samhälle. Det är ju bara att se så, det funkar ju inte.
Men kan du tänka att det var olyckligt att ni hamnade i det där? Eller tänker du att det liksom...
Det är klart att det kanske var olyckligt, men å andra sidan... Hade vi varit där vi är idag om vi inte hade varit det där? Förstår du, men vilka... Jag brukar tjata om det, att man öppnar dörrar i livet. Och alla är inte riktigt bra. Men någonstans har det lett till vart vi är idag.
Jag vet ju att jag hade tvivel. Men det säger säkert alla.
Jan Törnblom säger att han aldrig blir medlem i Bevara Sverige svenskt. Men att han går på någon BSS-demonstration och lyssnar på de där kassetterna med öppet forum.
Alltså man kände att det här är för extremt för mig. Men jag är ändå med. För alternativet är att bli
Antingen är de med oss eller också mot oss. Man kom ju i kontakt med människor som hade sitt ursprung någon annanstans i världen. Kanske jobba ihop eller så här.
Ja.
Och då blev det ju det här att, ja men det är ju okej. Det gäller inte dig det här. Med svart och vitt och rasism och... Utan det är de andra. De som är där borta, de jävlarna.
Du tänkte så?
Ja. Eller... Jag vet att jag kom i kontakt. När man kom så nära någon.
Mm.
Då såg jag att det håller ju inte. Man ifrågasatte mentalt, alltså själv. Men det var ändå inte tillräckligt för att man skulle kliva åt sidan. Istället så valde man att följa med.
Och musik är ju väldigt fint alltså, för det är svårare att förbjuda musik.
Ultima Thule får en liten publik bland svenska ungdomar, framförallt skinheads. BSS-medlemmen Nils Mandell är nöjd.
Man måste nå ungdomar 16-17 år alltså, så att de får lite råg i ryggen och blir lite modigare. Och då är det vikingarock är ju väldigt bra.
Det är dags för nästa steg i projektet Ultima Thule. Den inre kretsen i BSS samlas enligt Nils Mandell hemma hos Leif Ceylon.
Det var Leif som berättade att det skulle komma en skiva alltså, och det behövdes pengar.
Enligt Nils Mandell samlar BSS ihop 8000 kronor. Och 1984 kan de ge ut Ultima Thules första EP.
Smällde jag ihop den där på skrivbordet.
Grafiken Nils Mandell är den som får designa omslaget.
Det var jag som gjorde med lilla vikingen där och solhjulet. Men jag tror att de gillade det nog.
EPen får namnet Sverige, Sverige, Fosterland.
Det här är ju kanon alltså. Sverige, Fosterland. Redan namnet säger att det är mycket bra.
Dåvarande gitarristen och låtskrivaren Jan Törnblom.
Alltså hela konceptet är ju helt konstigt egentligen, om man tänker efter. Cover på nationalsången och de här nationalistiska som någon har hittat någonstans. Och sen kommer det Drinking Beer and Have a Laugh. Proud to be skinhead. This is to the skinheads and our friends. We'll meet sometime, somewhere. Jag skrev ju liksom skinnhuvudtext, alltså Friday evening, drinking beer and have a laugh. Drinking beer and have a laugh. Just for fun the sun comes. Drinking beer and have a laugh. It's only Friday once a week. När vi hade gjort skivan, den här BSS-singeln, då var det väl att vi fick väl skivor som vi skulle sälja. Och sen skulle väl pengarna gå till parti. Men de drack vi upp. Och då kom Lars-Erik med portfölj och ville ha sina pengar. Jag tror inte det vart någonting där. Vi hade inga pengar. Vi hade druckit upp dem. Så att jag vet inte riktigt. Jag kanske inte platsade in i follan riktigt där. Så att då... Ja.
Jag tackar fortfarande för att vi fick släppa skivan.
Trummisen Ulf Hansen.
Att vi fick ge ut en vinylskiva, det var inte många som fick göra på den tiden, 1984-85.
Och vad jag hörde sen, det var ju att stor del av deras partikassa var ju våran singel. Och det var ju ganska intressant att oj, 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 jävlar vad pengar, vi måste ha pumpat in till dem då.
I nästa avsnitt...
Vad fan gjorde vi så för?
Ja, jag tänkte ju då sluta spela. Jag tänkte gå av scen.
Vissa medlemmar i bandet stod och hajla på scen. Sverige,
svenskarna! Vi tar ett fotboll! Vi är vårt älskade fosterland.
BSS lägger ner och Sverigedemokraterna bildas.
I kväll får vi hålla konsert av vit aggression och Ultima Thule.
Tillsammans med Ultima Thule börjar resan mot det stora genombrottet.
Att från ingenstans så sålde vi ju hur mycket skivor som helst. Det var, och då hade Bert Karlsson kommit med in i bilden.
Jag var inte säker på om jag vågar göra det, för jag satt ju ändå i riksdagen för ett riksdagsparti samtidigt. Men Ian alltså, när vi kör, det skiter vi.
Jag hoppar jag av där, jag vill inte fortsätta.
Du har hört första delen av tre i P1 dokumentärserie om Ultima Thule. Av reporter Bo Sjöqvist och producent Magnus Arvidsson. Slutmix Tor Sigvardsson. Vi har sökt Leif Ceylon för en intervju utan framgång. En P1-dokumentär från 2022.